Välkommen tillbaka till Toppformpodden.
Dags för ett nytt avsnitt och det är dags för avsnitt 11.
Just det, och det kommer handla om rörligt idag, rörlig grafik och sånt.
Ja, och vi har faktiskt till och med en gäst i studion.
Just det.
Mer om det om en stund.
Trevligt. Mm. Säg vad du heter.
Jag heter Leif Stålhammar.
Och jag heter Simon Sandgren.
Och det här är Toppformpodd.
Ja.
Och idag tänkte vi prata lite grann om rörligt. Och vad menar vi med rörligt i så fall? Nu är det skånska där också, rörligt.
Ja, ja, saker som flyttar på sig.
Saker som flyttar på sig. Fotbollar då till exempel.
Ja, de är rörliga i alla fall.
Ja. Ja.
Men varför ska vi prata om rörligt i Toppformpodden?
Ja, vi tycker väl, eller vi vet ju att väldigt mycket av budskapen runt omkring oss de sista åren, det är kanske 5-6 år, kanske 7-8 till och med, som det har ökat kraftigt med rörlig grafik i alla sammanhang. Och det är klart, det handlar om film, men det handlar också om animeringar, ikoner som ska flytta på sig och ja, det är rörligt överallt nästan. Mm. Varför är det så?
Ja, men det har väl med våran uppmärksamhet att göra, tänker jag.
Ja, det tror jag. Delvis. Ja.
Att ögonen drar sig gärna till någonting sånt som det händer någonting med. Någonting som blinkar eller flyttar på sig eller byter färg eller vad det nu kan vara.
Ja, säkert. Och att vi utsätts för mycket, mycket mer information. Så då måste man ännu mer dra ögonen till sig. Men sen tror jag också det handlar om att bandbredden har ökat på sista åren. Alltså det har blivit möjligt att skicka ut rörligt över internet utan att det laggar och sackar och så.
Vi har fått tekniska förutsättningar för att det går att göra oss rörligt material.
Ja, precis. Mm. Och sen har det också blivit mycket enklare att producera rörligt eftersom vi har hyfsade videokameror eller filmkameror direkt i våra mobiltelefoner nu.
Mm. Ja, i alla fall om vi pratar film.
Ja.
Jag tänkte bara flika in där att jag hörde, eller läste, jag minns inte, för ett par år sedan om att Facebook till exempel gärna premierar rörligt innehåll på sin plattform.
Ah.
Det vill säga att man har lite bättre förutsättningar för att få en bättre spridning eller fler visningar på sitt innehåll om det är rörligt material. Mm. Och det kan också vara en bidragande orsak till varför efterfrågan på rörligt material har ökat.
Ja, och vi kan ju också titta på alla, Instagrams utveckling kan man titta på sen det startade, då går man tillbaka lite fler år, men det startade som en ren stillbildstjänst egentligen och har ju nu utvecklats till att det finns alla möjliga varianter på rörlighet även på Instagram. Mm.
Så därför är rörligt och rörlig grafik en viktig del på en designutbildning även?
Ja, det blir liksom en nödvändig ingrediens. Man behöver ha åtminstone grundläggande kunskaper i det här för att kunna jobba inom branschen. Mm.
Spännande. Och därför så har vi bjudit in dagens gäst Carlos Ravstam.
Ja, han står här i lokalen bredvid oss.
Ja, det gör jag.
Välkommen till Toppform.
Tack.
Hur känns det?
Det känns bra.
Vem är du?
Jag heter Carlos och jag jobbar som lärare på film- och medieproduktion här på SVF och även har lite rörligt för grafisk designutbildningen.
Du hörde när vi snackade här och sa varför det har ökat rörligt. Håller du med oss eller säger du emot? Eller har du något tillägg?
Nej, men absolut. Det är väl mycket tillgängligheten. Både vad det gäller att producera och även att distribuera ditt material. Att det finns plattformar att visa upp det. Och det är enkelt. Och det är, som sagt, nu kan man filma med systemkamera och hela utvecklingen där att allting går ihop.
Ja, just det.
Stillbild, film och även grafik, det flyter samman mer och mer. Mm. Och du kan ganska enkelt göra väldigt fina grejer i de programvarorna som finns. Både gratis program och betal. Mm.
Har du...
Bra fråga.
Ja, den är lysande. Jag tänkte säga, vad skulle jag hamna i där? Nej, men vad skulle du säga är det viktigaste då om man ska liksom, det här måste man kunna, det här måste man behärska. Finns det något sånt liksom att man skulle kunna välja ut att ja, men det där är nödvändigt, det där måste, om du ska jobba med grafisk formgivning överhuvudtaget?
svårt att kanske bara definiera något exakt sådär, men jag vet, jag försöker prata mycket om det, att man pratar både om det tekniska och det innehållsmässiga i det du producerar, och att du har liksom tekniska kunskaper för att göra något snyggt, men också att du har ett bra innehåll. För har du inte det, så det tekniken, det blir ganska platt. Men har du ett bra innehåll men du inte har den tekniska förmågan att visa det på ett fint sätt, så förlorar man mycket också då. Så jag tror vikten är att hålla en balans på ett bra höjd, både på innehållet och tekniken. Mm.
Men om alla kan göra det här rätt så lätt och tekniken finns överallt och allt ska blinka och röra på sig, hur kommer man igenom det bruset då?
Ja, men precis, och det är som ni var inne på innan också, att det rörliga har vi kommit till ett sätt att uppmärksamma eller få mer uppmärksamhet då. Men då, ibland kanske man gör tvärtom nu då, att allting är rörligt och kanske det är schysst att göra något som är helt stilla då. Jag gillar ju Nike, de gör ju mycket bra grejer tycker jag. De har både intressant och bra innehåll, och sen har de ofta innovativa tekniska lösningar då. Mm. Men de hade ju nu när den här Black Lives Matter-rörelsen, hade de ju en annons på Instagram som bara var liksom text,
ja, just det.
Stillbild liksom. Och då blir det lite, ja, nu är det det som sticker ut, och mängden och allt annat är rörligt då. Mm.
På tal om det skulle jag ju vilja slå ett litet slag för cinemagraffen. Blandningen mellan stillbild och rörligt egentligen. Jag är så förvånad över att det används så lite i till exempel sociala medier och så vidare, i synnerhet för annonsering kanske, där man då först kanske uppfattar det som att man ser en stillbild och sen är det någonting som rör på sig lite grann i kanske en loop eller liknande, och då blir man ju ofta lite förvånad för att stillbilden rör på sig. Jag tänker att det borde väl i så fall vara i ögon tilldragande.
I ögonfallande brukar man nog säga, men i ögon tilldragande är inte ett alls oävet ord. Det håller jag med dig om. Det används ju väldigt väldigt sällan. Det är ju nästan de enda gånger jag har sett cinemagrafer, det är ju när vi har jobbat med dem i utbildningen. Jag ser dem aldrig i reklamsammanhang eller annonser eller så här. Och det blir lite, alltså för mig när jag ser dem, det blir nästan lite Harry Potter över det, liksom en magisk värld. Jag trodde det var ett foto och så gick det sin väg. Så att det tycker jag verkligen också. Skulle jag vilja se mer av.
Ja, men absolut. Och sen är det här med dramaturgi, saker och ting, att bygga upp en förväntan. Men i alla år så har vi velat lyssna på berättelser och spänningen, vad som ska hända. Och jag tänker att det begreppen kan man ju lyfta in i grafisk design också, i det rörligt. Att det bygger en spänning, en förväntan. Vad är det som kommer att hända? Är det en text som kommer försvinna? Eller, jag vet att man har den tanken med sig också, att det ska skapa någon form av dramatisk kurva i vår animation eller i det rörliga materialet vi skapar. Då. Mm.
Och det tror jag verkligen också kan vara en sån viktig sak som kommer att skilja den som har gått en utbildning eller den som inte har gjort det. För man kanske, vem som helst kan nästan idag göra någonting snyggt med hjälp, praktiska eller enkla hjälpmedel får det liksom, det blir snyggt.
Ja, men med mallar och allting som finns överallt och superlättillgängliga tutorials, fast då ser det ut som en tutorial också.
Ja, och saknar kanske just berättandet istället då. Okej, det blev jättesnyggt, det blev eye candy, men inte mer än så liksom.
Om det är någon som lyssnar som är sugen på att börja testa och göra lite rörlig grafik eller försöka göra lite saker som flyttar på sig och händer. Vad är ditt starttips? Hur börjar man om man är helt grön?
Ja, men precis. Det är väl, nu jobbar vi med betalprogramvaror här på skolan. Så det är klart, om man vill investera lite så kan man ju börja där. Annars så finns det mycket gratis program man kan börja testa då. Men givetvis, fördel med de här lite mer komplexa programmen som vi har, eller komplexa, men du kan ju göra betydligt mer och du lär dig mer allt eftersom, snarare än att du bara klickar i en för ifylld animation som det kanske finns i många gratis varianter. Utan här får du skapa och i alla fall se alla stegen själv, hur du jobbar med keyframes och du jobbar liksom för att skapa din animation eller din video eller vad det kan vara. Så det är väl, men det är som alltid, det är bara att sätta igång och testa och sen så tar det.
Jag tycker att Adobe har ju, som ju är betalprogramvara förstås, men för telefoner så har ju Adobe ett sätt med appar som man kan använda sig av även utan att ha en betallicens så att säga. så att man kommer väldigt långt med sin telefon. Man kan liksom göra allting där. Man kan filma, man kan animera, man kan jobba med grejerna där. Så att det tänker jag kanske är en bra startutrustning. Telefon och lite appar att ladda ner.
Just det. Bra. Finns det någon så här do not grej? Gör inte.
Bra att du översatte det där.
Jag var lite osäker på vad det betyder. Ja.
Vi på den skånska sidan här borta.
Ja, svårt. Nej, alltså så är det väl med allt konstnärligt skapande, både film och grafisk design, att det finns regler och strukturer och mallar man bör följa, men det är det som är så, tycker jag är så kul också med det, att det finns ju den konstnärliga delen i det också. Så egentligen finns det väl inga begränsningar vad du får och inte får göra, men det kan ju vara bra att känna till de här reglerna och strukturerna innan du, det här klassiska att veta om reglerna innan du bryter dem. Men jag skulle vilja säga att det finns egentligen ingenting som man inte ska göra, utan det är väl bara.
Har du någon sån här trendspaning, liksom nästa stora grej inom rörligt?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Nej, men nu det kommer vi tillbaka till det här med dramaturgin vi pratar om. Det är ju mycket prat om storytelling. Mm. Att företag, man vill bygga liksom en historia om sig, att du som konsument eller kund eller vad man ser på det ska känna att du är en del av den här företagsverksamheten. Och tillbaka till Nike som ett exempel, och de är ju väldigt politiskt aktiva och tar ställning i politiska frågor då, som blossar upp och det blir väldigt mycket diskussioner kring det och heta debatter. Men poängen är ju såklart att du ska känna att eller antingen du för eller emot, men att du ändå är en del av det då, och du är en del av deras historia och du knyter an till varumärket på det viset då.
Ja.
Så det är ju absolut ingen trendspaning, för det är ju på gång redan, men,
ja, men det är ändå
jag tycker det är spännande och jag tror säkert att den utvecklas vidare.
Carlos säger nästa stora grej är storytelling, och det var på toppformpodd.se ni hörde det först.
2015.
Du har nämnt Nike ett par gånger. Om du vill avslöja någonting mer om vad du kanske får inspiration av, eller vart du vänder dig när du känner att du vill tanka inspiration, har du något guldkorn och tips om?
Nej, jag har väl ingen sån go-to-grej egentligen. Eftersom jag jobbar mest med film egentligen, så finner jag alltid inspiration i film och tv-serier som man kollar på. Då är det alltid från plotten, alltså handlingen, till hur det är ljussatt vissa miljöer, eller hur de jobbar med att klippa ihop bilder. Och så det handlar om att man har ett öppet sinne liksom för att ta till sig det man möter då. Och det är väl det vi tänker också tillbaka till utbildningen här, att man vill ju öppna upp den medvetenheten hos eleverna, att vad är det som gör att denna bilden ser väldigt bra ut. Ja, men det är inte bara, det är ingen quick fix, utan det är ju ett bygga av scenografi, det kanske är castingen av personen i fråga, det är ljussättning, det är location, det är framingen, det är klippningen och color, alltså det är många aspekter, så det är inte bara trycka på en knapp och så får du cinematic look, utan det handlar om att man bygger alla de här stegen då, va? Hur ser det ut runt omkring, och slarva liksom inte med, ha liksom inget stativ stående i bakgrunden, utan var noga med alla detaljerna liksom. Och då får du liksom eye candy tillbaka till det.
Men nu blev jag nyfiken här, när du ser på en film, en spelfilm, tittar du alltid tillbaks i den och börjar kolla liksom ljussättning eller scener eller uppbyggnad eller sånt där? Jag tänker, du ser filmen och wow, och sen så, eller nej. Och sen hoppar du tillbaks då och kikar?
Nej, det gör jag inte. Inte av den anledningen, det är man vill, om man gillar filmen. Nej, så det är, ibland kopplar man bara bort det, men framförallt om man kanske är ny i skolan. Vi håller på att prata om ljussättning till exempel. Hur ljussätter du en korridor så den blir intressant?
Just det.
Ja, det är klart, så att jag på det i någon tv-serie eller film jag ser, då har man ju liksom den sinnet öppet att de har gjort så, de har satt lite lampor där. Det kanske inte är logiskt hur du har ljusat i vanliga fall, men du skapar liksom istället för bara ett svart hål, så är det liksom sipprar in ljus lite längs vägen då. Då får du en mycket intressantare bild och du får ett djup i bilden, snarare än om du bara har liksom ett svart hål i bakgrunden exempelvis.
Just det.
Tack Carlos att vi fick titta in i ditt huvud.
Ja, och vi ska tillbaka lite grann där om en liten stund.
Ja, men det börjar bli dags för avsnittets fail.
Ja, och det är du som ska...
Jag som ska berätta om någonting som jag hittade faktiskt alldeles nyligen. Och då var det så att jag hade en påse chips hemma Och inte vilken chipspåse som helst, utan det var bjärchips.
Vi är tillbaka. Det är verkligen Skånebaserat det här avsnittet. Alltså,
jag är i sånt underläge här. Ja. Men då kan ni få det här. Då bjärchips. Chipspåsen har en illustration med en tjej. Och jag tror att tanken är att hon blinkar med ena ögat. Det ska alltså vara stängt och det andra öppet. Och sen så håller hon ett chips mellan tummen och pekfingret som hon ska stoppa in i munnen. Och då är det så att ögat, det är jättekonstigt. För på den här illustrationen så har de gjort ögonvitan blå men iris vitt. Så ögat ser ju då blått ut på ett lite märkligt sätt. Och så har de gjort även det här chipset som hon ska stoppa i munnen blått. I ungefär samma form som hennes öga som är öppet. Och eftersom det ena ögat också är stängt så ser det precis ut som att hon har plockat ut sitt öga och ska äta upp det.
Det är så vi gör chips på Bjärehalvön. Ja, nej,
det är helt obegripligt att ingen har reagerat på detta någonstans i processen.
Nej, nej, det är faktiskt ganska fantastiskt. Ja. Jag håller med.
Blir man nyfiken på hur det här ser ut så kan man ju titta in på toppformpodd.se. Där kan man hitta den här bilden på något sätt.
Absolut, det får vi kika på.
Bra, och då går vi raskt vidare till veckans förklaring, eller avsnittets konstiga ord.
Ja.
Och eftersom vi har en gäst här idag så tyckte jag att det kunde vara passande att Carlos får förklara någonting.
Japp, och då tänkte vi att då tar vi något med filmanknytning. Vi kunde ju be honom förklara vad som helst, men vi var lite schyssta där. Det finns ett begrepp som heter FPS inom film. Vad är det för något?
Ja, det är ju frames per second. Hur många stillbilder en rörlig sekund består av.
Hur många är det då?
Ja, precis. Det kan man ju ändra själv. Men om jag har sett en kamera så dels finns det, kan man ofta ändra mellan PAL och NTSC. NTSC är det nordamerikanska systemet och PAL är det europeiska. Då. Och det nordamerikanska, då jobbar man med 30, 60 och 120. Ibland finns det 24 också för att få den mer filmiska looken. Då. Och det europeiska PAL-systemet är då 25, 50 och 100. Då.
Okay.
Och poängen är ju då att du i 25 har du din standard värde kan man säga, då det som vi är vana att se med blotta ögat. Och sen om du då vill spela in saker som du kör i slow motion och får en liksom skarp slow motion bild, då spelar du in det i 50, eller om du har en kamera som klarar av 100 så får du, kan du dra ner det ytterligare i hastighet. Då. Och då när du importerar materialet i ditt projekt så kan du välja då att en 50 frames sekvens ska tolkas som en 25.
Okay,
så att då gör du det dubbla, filmar du en sekund i 50 frames så får du 2 sekunder, 25
frames, två sekunder
på i ditt projekt då. Islamarsen. Mm.
Och vi behöver så många frames per second för att uppfatta det som fullständigt rörligt eller liksom.
Ja, men precis, det är lite vad man är van vid, alltså vad vi är vana, vi har kollat på film i många år liksom, vi är vana vid viss jag ska se ut på ett visst sätt, och det har ju också med det här med motion blur att göra också då. För en tumregel är om du filmar 25 frames att din slutartid ska vara det dubbla, alltså en 50-del då, eller om du filmar i 50 ska det vara en 100-del. För att du ska få ett motion blur som känns naturligt då.
Okay.
Ändrar du det då, det kan man ju göra kanske av ett konstnärligt. Du vill ha mer motion blur eller du vill ha lite mindre då för att det ska bli en vissa actionsekvenser. Till exempel filmar man ju ofta mer för att det ska bli lite hackiga känslor då. Just. Men då kan man liksom reagera när det är något som är konstigt i bilden, något som känns onaturligt då. Då kan det vara att det.
Du får nästan förklara motion blur också här, tror jag.
Ja, motion blur är ju det, om jag rör min hand här så blir det lite suddigt omkring handen. Och det är det som vi kallar för motion blur då.
Rörelseoskärpa.
Ja, men precis.
Ja, just det.
Och det är vi vana att se, att det finns liksom. Och vi är liksom vana vid en viss nivå av det då. Men sen om jag ska vill uppnå en effekt av det, då kan jag öka den motion blurn eller då minska då. Men sen är det inte hugget i sten att det måste vara exakt, men det är liksom mått.
Och om jag då kan ställa in min kamera på olika sådana här FPS, ska jag då alltid välja det högsta för att det är bra?
Nej, som regel ska du ha, om du filmar i pärlet, du har 25 om du ska filma en intervju till exempel. Och sen då för att filma du den i 50, då har du ju förtagit effekten av att filma något i 50 och kunna göra det i slow motion. Liksom. För du vill ha intervjun, vill du ha i normalt tempo. Då. Och det är bra grej att tänka på också, att jag inte filmar något. Och där ljudet ska vara med också. Om jag filmar det 50 och sen så drar jag ner det till 25, då får jag ju liksom en onaturligt ljud. Va?
Just det.
Så det är ju en liten brasklapp där, att man har det i åtanke att filmar jag i 50 och det ska vara slow motion, då ska jag inte ha något ljud.
Nej.
Av det som tas upp ska jag inte använda det ljudet. Då. Just det. Och det är ofta där kameror de liksom promotar att du kan filma sig i så många frames, så att det är liksom ett säljargument. Då.
Just det.
Så det är ofta där det blir lite dyrare. Då. Och sen kan det ju skilja också. Då drar jag över, förlåt.
Nej, det är ingen fara.
Men beroende på om du filmar i 4K eller om du filmar i AVC HD också, så du kanske inte kan filma 4K 100 frames på en kamera, men du kan filma AVC HD kanske du kan filma 100 frames då.
Har vi fått några till förkortningar att förklara i någon annan?
Ja, det får vi göra. Vi får gå igenom de här 4K
AVC. Jag blev nyfiken, jag måste bara få ställa en fråga till när vi pratar om FPS. Vet du om det finns någon anledning till att vi har valt just 25 som standard här?
Europa menar
du? Ja.
Jag vet inte, alltså det är rent historiskt har det väl med filmrullen, alltså det här med 24 då, som är liksom på en film, gammal film, att det hade haft hastigheten på filmen, rullen produceras då. Sen att det är just 25 här och 30 i USA. Det,
de har snabbare ögon i USA.
Ja, men det har väl liksom en broadcast. Nu spelar det inte stor roll om du lägger ut på YouTube om det är 25 eller 30 liksom, men då om du ska vara i en broadcast-miljö, så är det väl de standarderna som är satta. Men exakt varför det är 25 och 30, det kan jag faktiskt inte svara på.
Jag vill ställa en fråga till, även om vi drar över lite här också.
Okay, då.
Alltså, och det blir lite nördigare då på ett sätt. För att om man har börjat lite med sånt här och tagit sig in i den här världen, så till exempel i ganska många av de här videoredigeringsprogrammen så står det inte 30 fps, utan det står 29-95 fps.
Ja, just, eller
något
ja.
I den stilen. Varför gör det?
Ja, det är väl för att det är det egentligen. Men det är avrundat. Det står 29,967 eller vad det kan vara då. Jag vet faktiskt inte exakt varför den tolkar. För sen ibland kan det stå 50. Så det är lite, den kapar liksom.
Ja.
Men det är väl för enkelhetens skull, så tror jag kameran har angivit 30-25 eller vad det kan vara då. Men i verkligheten så är det nog då.
Något annat.
23,967 eller. Men jag kan faktiskt inte, jag vet faktiskt inte varför. Nej. Det är exakt den förklaringen tyvärr.
Det gör inte.
Ja, men är vi klara nu då eller?
Ja, men nu är vi klara. Nu vet vi allt om FPS och har fått massor med andra ord som vi inte vet vad de betyder.
Ja, vi kanske får återkomma till dem någon gång
längre. Ja, får vi. Ja.
Men då säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat, och titta gärna in på toppformpodd.se, så ses vi nästa gång.
Och tack Carlos som var här också då.
Tack själv.
Hej då.
Hej då.
Hej då.